werkelijk een debat op de borgherrie ik wel. Ook je hoort thema, zijn je wil hammer in, daarna helgen. Och det är helt enkelt det följande, att om du icke planerar ditt liv, så kommer någon annan att planera det för dig. Om du icke planerar ditt liv, så kommer någon annan att planera ditt liv. Jag talar inte om Gud nu, utan Gud planerar i våra liv. Jag talar om människor, därför att vi lever ju i denna världen. Och om du icke har planer i denna världen, så kommer någon annan att planera ditt liv och du får göra vad de säger att du ska göra. Jag ska börja ikväll i Matteus evangeliet, det 26 kapitlet. Och jag hoppas att ni har biblar med er, ni är vana vid det. Om ni inte har det, så börja ta med dem. Vi arbetar mycket i Bibeln. Skriv gärna ner de här olika ställen vi går igenom. För cirka 1950 år sedan så hände något i staden Jerusalem. Nu så korsfästes inte Jesus på långfredagen, det är kanske inte så där hemskt noga man tänker så efter, utan påsk var ju den judiska högtiden. När som de firade efter uttåget ur Egypten. Och just detta året så inträffade påsken dagen innan sabbaten. Och sabbaten är alltid på en lördag. Så i själva verket så kan vi fira Jesu korsfästes idag. Därför att Bibeln säger han var 3 dagar och 3 nätter i graven. Nu ville judarna icke avliva Jesus på påskdagen, för då kunde de inte äta påskalammet. Så de gjorde det dagen innan, och han var begravd samma dag och lagd i graven. Och han uppstod den första veckodagen, vilket var söndagen, tidigt söndag morgon. Därför vi firar gudstjänst på söndagar. Men vi läser nu i det 26 kapitlet, vers 1. När nu Jesus hade talat allt detta till slut, sade han till sina lärjungar: ja, i veten att det 2 dagar här efter påsk, då skall människosonen bliva förrådd och utlämnas till att korsfästas. Därefter församlade sig överste prästen av folkets äldste hos överste prästen heter Kajfas i hans hus. Och rådslog om att låta gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa det, icke under högtiden, för att ej oroligheter skulle uppstå bland folket. Jag talar med dig ikväll om de yttersta dagarna på denna jorden. Det är ingen slump att du är här ikväll. Det budskap som du kommer att få höra ikväll kommer att skaka om dig. Och det kommer att få 2 effekter i ditt liv. Antingen så kommer du lämna här och säga att aldrig mer sätter jag min fot någonsin där Jan Turell predikar. Eller också kommer du att sjunka ner på dina knän och bedja Gud om en väckelse. Det är ju som så att du och jag liksom, vi tycker om att flyta i detta livet. Vi får liksom disciplinera oss till att planera och arbeta ut saker och ting i vårt liv. Det är mycket lättare att vakna på morgonen, höra fåglarna kvittras i solen, går upp, man nu går upp, den går upp fast man kanske inte ser den. Och liksom ta dagen som den kommer. Men du ska veta här ikväll att just nu i denna stund så finns det människor som redan nu planerar din framtid på denna jorden. Nya identitetskort hålls på att göras i ordning. Dessa identitetskort ska inympas under ditt skinn. Och på detta vis bör du aldrig bry dig om att ha några pengar. Du behöver aldrig bry dig om att ha några överhuvudtaget identifikationer. Därför att under ditt skinn kommer en liten EC-platta eller silikonchip, som vi säger i Amerika, att inympas. Och den kommer att ha ditt personnummer. Den kommer ha alla data som gäller dig. Och när du går på sjukhus, arbete eller går på banken, så går de över med en liten apparat och den läser detta lilla sak som är inympad under ditt skinn. Den planerar din arbetslöshet. Den planerar din framtid. Nu ser vi här att när Jesus var 2 dagar innan påskdagen, han visste om att någon planerade hans död. Så läser vi samma kapitel, vers nummer 14. Därefter gick en av de 12, den som heter Judas Iskariot, bort till översteprästerna och sa det: vad vill ni giva mig för att jag ska överlämna honom åt er? Då vägde de upp åt honom 30 silverpenningar. Och från den stunden sökte han efter lägligt tillfälle att förråda honom. Judas Iskariot. En man som Bibeln säger att han aldrig var frälst. Trots detta läser vi till exempel i Matteus evangeliet, det 10:e kapitlet. Vi läser i Lukas det 9:e kapitlet och Lukas det 10:e kapitlet. Att även Judas Iskariot fick makt att bota de sjuka. Han fick makt att driva ut onda andar. Han fick makt att göra både det ena och det andra. Men så bestämde han sig för att helt enkelt taga livet av Jesus. Det finns många i den kristna leden. Du kanske finns här ikväll. Du liksom vill följa Jesus. Men om någonting skulle hända, då kanske det blir som Judas. Vad har mig till nästa kapitel, det 27:e kapitlet. Men när det hade blivit morgon fattade alla överste prästerna och folkets äldste beslutet angående Jesus att de skulle döda honom. Och de lät binda honom och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus, manshövding. Nu vill jag ska se någonting här ikväll. En grupp män planerade att Jesus fick icke leva längre. Deras chef hette djävulen, därför att i Johannes det 6:e kapitlet så säger Jesus att eran fader är djävulen. Idag planerar en grupp män att döda den kristna kyrkan och att sätta antikristus på tronen. Vänder man mig till andra Thessalonikerbrevet. Andra Thessalonikerbrevet. Vi ska läsa ur Bibeln vad Bibeln säger om detta. Andra Thessalonikerbrevet, det 2:e kapitlet, och jag börjar vers nummer 1. Nu har vi kristna ett annat problem. Och det är nämligen så att vi liksom tänker sig så att ja, Jesus kommer någon gång. Men det blir icke i min tid. Jesus kommer snart. Det finns en generation som kommer att leva när Jesus kommer tillbaka. I fråga om Herre Jesu Kristi tillkommelse Och hur vi skulle församlas till honom, bedje vi er, kära bröder, att ni icke, vare sig av någon andingivelse, eller på grund av något ord, av något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låt er bringas ur fattningen och förlora besinningen, som av Herrens dag redan stod för dörren. Låt den ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Till först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man, ha varit trätt fram. Vedersakaren, som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tagit sitt säte i Guds tempel och förgivit sig vara Gud. Vi finner här ett tecken, ett avfall. Om du som är lite äldre går tillbaka med mig i tiden, 1950 kanske, så fanns det väl ingen som på 1950-talet kunde tänka sig att Sverige skulle få samma problem som staden New York eller Chicago eller Los Angeles. Det är till och med in i småsamhällena idag du finner knarket flyter in. Vem kunde tro att den svenska, ska vi säga, riksdagen skulle stifta en lag där det står att det är förbjudet för föräldrar att aga sina föräldrar när Guds ord säger att så ska man göra. Där barn helt enkelt säger till sin pappa att hör du, passar dig annars går jag till polisen. Vem hade kunnat tänka sig att detta skulle ske? Men under årens lopp så har temperaturen sakta höjts i grytan. När jag var en liten grabb så fick jag stryk. Tack och lov för det, jag behövde det. När jag använde ordet SKIT. Idag finner jag kristna vårdslöst använder detta ord och många andra ord. Hela det svenska språket har smutsat ned och det är idag ingen människa som tänker på det. Avfallet, avkristningen i skolan, aborterna, dödshjälpen. Om du tittar efter och verkligen sätter dig ner och gör en jämförelse av Sverige idag och Sverige för 30 år sedan, så finner du en stor skillnad. Vem tänkte på till exempel när någon kom upp med det fantastiska förslaget att polisväsendet skulle förstatligas och att vi icke skulle ha någon mer lokalpolis utan allt skulle bli en stadspolis? Det lät så bra. Men vi tar en sak. Ingen diktatur kan taga makten i ett land utan att polisen är centraliserad och icke har någon lojalitet till de lokala medborgarna. Icke tänkte vi på när storkommunerna kom till att de här små enheterna var sönderslagna. Icke tänkte vi på när nummerskyltarna togs bort ifrån när de hade olika län och istället fick vi ett enda stort block. Tänkte ni på när era sjukhus ändrades och nu har ni regionssjukhus, stora enheter där ni skickas till den ena platsen efter den andra där ni får vänta medan de undersöker ett nummer. Utan ett personnummer idag kommer du inte in någonstans. Sakta men säkert har grytan gjorts färdig så att makten har lagts nu i någons hand som håller den där handen nu och som säger att så ska ni göra. 1973 så talade man om för oss att det var en oljekris. Oljan var slut. Tiden var över. Nu skulle man spara, nu skulle priserna gå upp. En stor lögn. Idag har vi så mycket olja att de inte kan sälja den. De har så mycket olja idag att de får skära ner produktionen. Mer olja hittar de. Varför? Någon planerar våra liv. Bakom antikristus står det okulta. Bibeln säger här att det kommer fram ett system som kommer att dyrka Lucifer, den gamle ormen. Vi läser i vers 7 där Paulus säger: redan är ju laglöshetens hemlighet verksam allenast mot den som ännu håller tillbaka för att skaffa sig vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns ande och tillintetgöra genom sin tillkommelse och uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnernas alla kraftgärningar, tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade till straff, därför att de icke går vid kärleken till sanning rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder och Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätter tro till lögnen. Titta noga på vers 11. Därför sänder upp Gud över den villfarelsens makt, så att de sätter tro till lögnen. 1917 var det en ung man ifrån Estland. Han var tyskättling och han studerade vid universitetet i Moskva. Han skulle bli ingenjör. Den ryska revolutionen hade precis brutit ut. Och han hade inte kunnat bestämma sig för om han skulle bli bolsjevik eller icke. En man i 20-talet. Denna mannen satt på sitt rum. Så knackade en kväll. Och in kommer en man, en agent ifrån den hemliga polisen, som på den tiden hette Tjackan. Han överlämnade i Alfred Rosenbergs händer ett dokument. Några dagar senare lämnade Alfred Rosenberg Moskva och reste genom inbördeskriget ända ner till München i Tyskland. Där blev han medlem i en liten grupp som hette Thule-sällskapet. Thule-sällskapet bestod av de okulta ledarna inom Tyskland. Och detta lilla sällskap på 40 ledande okulta tyskar helt enkelt planerade att sätta in en diktator och försöka taga herraväldet. Det fanns ingen på 1919-18 som överhuvudtaget ens kastade en tanke på Thule-sällskapet. Föga visste allmänheten att de okulta grupperna i England, Frankrike, Tyskland och Amerika arbetade tillsammans. 1919 sände den tyska regeringen in en man som var hemlig agent i det tyska underrättelseväsendet. Hans uppgift var att infiltrera Thule-gruppen och finna ut vad han skulle göra. Hans namn, Adolf Hitler. 1925 så skrattade man åt den här idioten pajasen i Tyskland. Men vad människorna icke visste, det var det att de okulta sällskapen i västvärlden hade beslutat att Tyskland skulle bliva platsen där man skulle experimentera med en diktator. 1932, i det sista valet, fick Hitler endast 17 miljoner röster. Över 25 miljoner tyska röstade emot honom. Men 1939 marscherade de. Hur var detta möjligt? Genom att amerikanska, engelska, franska och tyska banker pumpade in miljoner med dollars och byggde upp den organisationen, samtidigt som de okulta sällskapen drev fram den ena onda anden efter den andra, och de koncentrerade sig, och resultatet, mina vänner, var att 80 miljoner människor omkom från 1935 till 1946. Ingen tog den på allvar. Idag, mina vänner, arbetar de okulta sällskapen 24 timmar om dygnet på att insätta en ny världsregering som denna gången icke skall misslyckas. Vänder med mig till det 13:e kapitlet av Uppenbarelseboken. Och jag ska bevisa för dig ikväll att redan nu, det finns inte en man eller kvinna i denna lokal ikväll som inte har vilddjurets märke i ditt hem. Det är redan här. Vi ska läsa om det först och ska visa hur det ser ut. Och det står här i det 13:e kapitlet, vers nummer 13. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbodde vilddjurets bild. Vers 15 är en beskrivning av televisionen. I USA nu ska de börja med att utrusta alla tv-apparater med ett optiskt öga. Vi kan göra det genom fibertekniken nu. Och detta lilla optiska öga ska användas så att man kan sitta nu i sitt hem och skriva in på en skrivmaskin och beställa varor med en tvåvägskommunikation genom televisionen. Vi har tekniken och steget är nära nu när det kommer att någon kan sitta någonstans och titta in i ditt vardagsrum. Och om du icke tillbeder kan han skicka en dödsstråle. Tekniken finns. Men nu ska vi titta i vers 16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något utan den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Lyssna noga till sista versen nu. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Ty det är en människas tal. Och dess tal är 666. Här säger Bibeln ett system. Ett tal. Jag ska visa dig ikväll vilddjurets märke. Det ser ut så där. Det finns många produkter i det här som har detta märke på sig. I Amerika nu får man icke överhuvudtaget producera eller sälja någon vara utan detta märke. Det är obligatoriskt. För bara ungefär 8 månader sedan så var det kristna forskare som lyckades knäcka koden på detta märke. Och när du går hem så kan du titta på dina paketer. Det här är en liten tepåse. Det är nämligen så att det är 2 sidor på detta märket. Och datamaskinen eller scannen börjar att läsa på den första pelaren. Sen stannar den i mitten och sen börjar den på nytt för att läsa den sista sidan och stannar där. Det finns 3 stycken pelare som startar och stannar datamaskinen. Den första pelaren har värdet 6 andra pelaren har värdet 6. Och den tredje pelaren har också värdet 6. På dataspråk kallas detta systemet för 666. Varför han valde 666, icke för att talet är dåligt. Den valde detta för att det kan också vändas till 999, vilket betyder att han fördubblar systemet. Här har du nu märket som kommer att användas. I USA märks nu boskapen med en liten platta som är mindre än min lilla nagel här på lillfingret. Det opereras in i örat och kalven. Efter födseln. Sedan växer det skinnet över. Och de kan få in 10 000 enheter på detta lilla märke. Och när de sedan slaktar kalven så går de bara över det med en scanner och vill checka den. Och då kan de finna ut all data som de vill ha. Nu talar vetenskapsmännen om att vi ska göra detta perfekt. Så att i en snar framtid alla små barn som föds ska få en platta inmonterad under skinnet. Antingen här eller i handen. Mina vänner, vi är ytterst nära de sista dagarna. Nu är frågan som så här. Varför ville Gud att vi skulle veta detta? Nu kanske du sätter dig ikväll och säger som så här. Men gode Gud, varför lever jag just nu? Det är nämligen som så. Att om du läser din bibel så finner du att Jesus profeterade och sa det att så ska det ske i de sista dagarna. Jesus är idag ute efter en församling som ska vara så fylld med den helige ande att tills antikristus kommer på tronen så ska vi brinna som facklor över hela denna jorden. Vandrar mig till det tredje kapitlet av Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Och medan du vänder det där så ska jag säga som så här. Att vi har med oss nu i Sverige en bok som heter Bibelns budskap i de yttersta dagarna. Jag tar mig 3 år att skriva denna. De första 2-3 sidorna är likadant som i den gamla boken vi hade. Men i denna boken har jag lagt mitt liv på spel. Därför i här finner du världsregeringens utveckling. Jag har namngivit varje svensk politiker som har varit medlem i världsregeringen fram till 1971. Du vill finna i denna, detta kompendium, vi ska komma fram med namnen, hoppas vi kan ha längre fram, orsaker till att du är arbetslös, en del av er, orsaker till att vi har fabriksnedläggningar, att vi har nedgång i konjunkturen, beror inte på dåliga tider. Det beror på att i landet Frankrike sitter en grupp män som kallar sig för världsregeringen. Och 2 gånger om året reser samtliga nationella ledare till konferensen. Där de får sitta ner och lyssna hur man ska förstöra sitt eget land och sin ekonomi. Och nu frågar du varför. Kan du få någon att göra kravaller när de har fullt arbete? Kan du få någon att göra upplopp när de har mat och är mätta? Men tag ifrån människorna deras arbeten. Tag ifrån dem deras mat. Krasa deras ekonomi. Och du kan få kravaller på gatorna. Det är nämligen som så att antikristus kan icke komma på scenen utan att hela världen slås sönder. De gjorde det i Ryssland 1917. De gjorde det i Tyskland 1930 på 30-talet. De gjorde det i Kina, Kambodja, många andra länder. De kommer att göra det nu. Men nu ska vi läsa vad Jesus vill göra. Efter mötet så står det i Torsten Byström där ute. Du kan få köpa ett sådant med dig hem. Det kommer att göra 2 saker. Du kommer antingen, som jag sa tidigare, att förbanna mig. Och helt enkelt Sverige att du aldrig mer ser mig. Eller också kommer du säga, gode Gud, nu ska jag bara bedja. Nu måste jag bara bedja. Gud har lagt på mitt hjärta att föra detta budskap till den svenska nationen. In till Finland, till de skandinaviska länderna. för att giva eder en chans att börja bedja och fasta och kanske säga till de ledande partimedlemmarna här att nu är det nog, vi har fått det hit upp. Vi måste föra landet tillbaka till en biblisk basis och icke längre låta det löpa ut som det har löpt. Min vän, om tillräckligt med svenskar ställer sig upp och ger till ett rytande från söder till norr, då kan ni ännu sparas några år. Men låt mig säga detta, att om församlingen icke ställer sig upp och säger ifrån, du har inte långt kvar, därför att någon planerar din dag redan nu. Och Sverige är planerat att gå bakom en flagga som har en hammare och en sickla på. Eller skära som det heter kanske. Och ni är planerade, era unga män är planerade att förvandra ner till Israels land för att där dö på kullarna. Det är vad som är planerat. Men det kan till intet göras, precis som Gud sparade Nineve. När Jonas, profeten Jonas gick till Nineve, så helt enkelt så gick han ner på knä och bad till Gud om förlåtelse. Och Gud sparade Nineve. Gud kan fortfarande spara ett land. Men han kan inte spara det om ni icke söker väckelse och väckelse. Och väckelse börjar i Guds hus. Det börjar inte i spritrestaurangerna och på knarkarlokalerna. Den börjar i Guds hus bland bänkarna. Där människor som ni som älskar Jesus helt enkelt får nöd och säger gode Gud. Vi har fått vara liv planerade. Men nu Herre måste du hjälpa oss. Du måste möta oss ikväll. Allt Gud behöver är några människor som tror. Vi läser i det tredje kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Och ifrån vers nummer 11. Ursäkta mig 14. Och skriv till Laodiceas församlingsängel. Så säger han som är amen. Det trovärdiga, sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du varken kallade värld. Jag skulle önska att du vore antingen kallade värld. Men nu, då du är göm och varken varm eller kall, skall jag utspudda dig i mun. Du säger jag är rik. Jag har varit rik, då man behöver inte, du vet icke. Att du just är eländig, ömkansvärd och fattig. Blind och naken. När jag igår kväll, ungefär vid 11:30, började sladda, jag förlorade kontrollen över mitt fordon. Så kan jag vittna om att jag hade ingen rädsla. Jag visste inte om jag skulle överleva, men jag hade ingen som helst rädsla. Jag helt enkelt satt där och var fullkomligt lugn. Men det var en känsla som kom över. Det var en känsla av besvikelse. Är det slut nu? Men Gud, jag är ju inte färdig. Det var en känsla av att liksom att jag inte fick göra färdigt mitt liv. Och jag vill fråga dig ikväll. Har du planerat ditt liv? Jag föreslår en församling. Och jag ger en hälsning från den. De ber det för oss. Men jag lät mig en sak. Seger kommer inte på posten. Seger kan du inte köpa på Epa. Seger köps i bönerummen. På knäna. Under fastedagarna. Där är det. Som man köper segern. Hur lätt är det inte att sitta och tänka på hur härligt det var kanske förra året eller för 5 år sedan. Eller så och så. Vi kan inte leva på gamla segern, mina vänner. Var och en av oss måste säga som så här: gode Gud, vad kan jag göra? Vad kan jag göra för att tända lågan lite mera? Inte sitta i bänken och säga som så här: när ska man börja underhålla mig? När ska det roliga börja? Min vän, planerar du ditt liv? Vad har du planerat för denna helg? Har du planerat att denna helgen ska bli kanske en vändpunkt i ditt liv? Jag vet inte hur gammal du är. Ni är unga, ni är gamla. Vad har du att giva Jesus? Lyssna till vad Jesus säger till dig och mig. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som har luttat i eld för att du ska bli rik. Och att du köper vita kläder dig i för att din nakenhet skam inte ska bli uppenbar. Och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med. För att du ska kunna se. Alla som jag älskar, den tukta raga jag. Så gör nu bättring med all flit. Min vän, vad har du gjort hittills till detta året för Guds rikes sak? En del av er är verksamma, en del av er är halvgömna och en del av er är bänkvärmare. Det är alltid så i varje församling. Det kvittar om vi är i Amerika eller i Sverige, så finner vi att varje församling, det har en liten inre kärna där man beder, fastar, offrar, arbetar. Runt denna finns det en annan grupp som är lite större, som kommer på mötena. Runt denna finns det en större grupp som kommer någon gång då och då. Den yttre gruppen är den som har till uppgift att kritisera. Det är ett väldigt viktigt jobb att kritisera den som gör någonting. Ungefär 5% av medlemskap i församling gör arbetet. Jag vill fråga dig som så här: om Jesus skulle komma i morgon, skulle det ändra dina planer för i morgon? Om du visste att du hade 24 timmar på dig, skulle du ändra ditt liv eller skulle du leva likadant? Alla som jag älskar, den tukta av er, så gör nu bättre med allt flit. Jesus älskar dig ikväll. Gud älskar dig med en kärlek som är så innerlig att han gav sin enfödde son på korset 2000 år sedan. Men idag ropar Jesus till dig och säger: min son, min dotter, jag behöver dig. Vill du komma? Vi går tillbaka till Uppenbarelseboken 14 kapitlet. Uppenbarelseboken 14 kapitlet. Och vi läser där ifrån vers 9. Och en tredje ängel följde den. Denne sa de med hög röst: av någon tillbede vilje utav dess bild, tagit dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall han också dricka av Guds vredes vin, det som är inskänkt i hans vredeskalk, obemängd. Han skulle vara plågad med eld och svavel i heliga änglars och lammets åsyn. Och när de så plågas, uppsteg i röken därav evigheternas evigheter, och de har ingen ro, varken dag eller natt. De som tillbedde vildgjort av dess bild, eller som låter märka sig med dess namn. Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet för dem som håller Guds bud och bevara tron på Jesus. Vet du vad detta betyder? Lyssna med din ande nu. Det betyder att varje människa, om det är en liten bebis eller en pensionär eller mitt emellan, som helt enkelt får detta lilla märke inympat på sig, kan han aldrig ändra sig. När märket en gång har kommit på kroppen, kan den människan aldrig mera ändra sig och säga så här: att Gud, förlåt mig. För evigt har den människans öde blivit beselat. Det säger Guds ord. Hur många ofrälsta trodde det blir som kommer att vägra verket? När de kommer med sina små barn för att gå på sjukhus och säger de att de inte kommer in med barn om de inte har märket. När de går ner till affären för att köpa mat och säger att ni får inte köpa mat även om ni har pengar om ni inte har märket. Hur många kommer att säga nej till det? Vilken uppgift vi har i dessa yttersta dagar. Vilken uppgift vi har i dessa yttersta dagar att börja leva ett kristet liv som fungerar och att sedan gå ut och vittna om Jesus. Det finns ingen här i rummet ikväll som inte har ofrälsta släktingar och familjemedlemmar. Älskar du dem? I så fall, sök Herren ikväll. Därför att en dag, inom en kort framtid, så kommer det införas. Du får läsa om det. Du får höra det på TV. Där de helt enkelt glädjestrålarna kommer att säga. En ny tidsepok har kommit in. Högkonjunktur för dem som tagit märket. Då är det dags för dig och mig att gjorta. Då är det dags för dig och mig att gjorta. Men då gäller det att vi har levt våra liv på ett sådant sätt att vi kan ställa oss på gator och torg om vi finns kvar och säga i Jesu namn. Har icke detta märke. Här är vad det betyder. Men du förstår, om vi lever i synd och dus, då har människorna ingen respekt för oss. Om vi inte lever i Bibeln, då har de ingen respekt för oss. Men om de vet att vi älskar Jesus och att vi lever som Bibeln lär, då har de respekt. Vänner med mig till det tredje kapitlet igen. Jesus säger i vers 20. Se, jag står på dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag vinna honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Liksom jag själv har vunnit seger och satt med min fader på hans tron. Den som har öran hör vad anden säger till församlingen. Och jag vill fråga vaken här ikväll. Har du ett öra? Har du hört vad jag har sagt med min ande ikväll genom den heliga ande? Om vi går tillbaka i historien och tittar på ett par exempel, så finner du att det var en man. Han hette Gustav Vasa. Som ställde sig upp och räddade Sverige på 1500-talet. Det var en man, Peter Wieselgren, som ställde sig upp på 1700-talet när svenska folk höll på att supa ihjäl sig. En man som ställde sig upp och sa det som så här, att med Jesu hjälp så måste vi vända detta. När baptisterna kom in till Sverige, så var det en man som kom in med ett budskap från Jesus. Min vän, allt Gud behöver är en man eller en kvinna. Helt överlåten till korset. Helt tänd för Jesus. Redo att offras om så ska det vara fallet. Och helt enkelt säger följande. Jesus, jag är din. En man, en kvinna. Finns du här ikväll kanske? Som helt enkelt vill säga som så här. Jag måste ge mig själv. Du kanske är pensionär. Mina vänner, mannen som är chef i våra tryckeri i församlingen och tryck dessa, han är 77 år gammal. Hans assistent är 71. Dessa två grabbar jobbar 3 dagar i veckan. 6 timmar om dagen. När vi gjorde denna boken så jobbade i 2 veckor övertid, långt in på kvällarna, för att ge någonting till Sverige och till Norden. Mentaliteten är följande samman. Är du pensionär? Skynda dig och dö så vi kan spara pengar. Men Jesus säger, jag älskar dig. Jag vill läka dig. Och jag vill använda dig. Gud behöver pensionärerna. Han behöver de andra. Ungdomen. Gud behöver oss allesammans. Och ikväll kallar Gud dig. Ikväll står Gud och knackar på ditt hjärta. Han säger till dig ikväll, får jag komma in? Kan vi sätta oss ner och käka middag tillsammans? Kan vi börja diskutera och planlägga ditt liv? Jag vill använda dig inom det politiska. Jag vill att du ska bli läkare, advokat, lärare, predikant, missionär. Jag har en plan för ditt liv. Om du möter Jesus ikväll, så kommer han att taga dig. Bekymrar inte om hur det ska ske. Det är Gud som sköter dig. Allt du behöver göra är att giva dig själv.
Ni har hört en kassett inspelad i Korskyrkan i Umeå med beteckningen S6, där John S. Torell har talat över ämnet Om någon inte planerar ditt liv så gör någon annan det. Denna kassett kan numera beställas direkt från EAIC Books 41001 Sacramento, Kalifornien 95841 USA genom insättning på vanligt svenskt postgiro nummer 4496-6 med angivande av fullständig avsändaradress, postgironumret, kostnad för band och frakt 37 kronor samt kassettens nummer S6. John Torells bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna jämte kortfattad världshistoria kan också beställas över samma postgiro genom insättning av kronor 85.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Rösten som ni just hörde tillhörde Karl-Åke Rudenlöv, som nu är avliden. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärd stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelas in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.